Det är svårt att landa ibland. Man kan sitta med en text som man har läst så många gånger. Och så ligger bara orden där. Och så är det inte mer med det. Medan andra gånger så känner man direkt hur Herren leder och hur Herren vill tala och på olika sätt. Låta sitt ord få bli levande bland oss. Idag var inte, eller den här veckan var inte en sån vecka. Jag gick och la mig klockan 1 i natt. Bara just det här. Men på något sätt också fick man landa. Ja, men som Marcus sa innan också. Ja, men det handlar ju inte om mig. där kan man landa ibland. Att man måste prestera så mycket. Men gång på gång får Gud påminna mig om. Ja, men det handlar ju inte om mig. Se, då hade det inte gått bra. Men det är gott att få vara här tillsammans och få dela dessa ord tillsammans med er. Bergspredikan, det beskrivs ofta som Jesu kanske mest underbara eller fantastiska undervisning. Och att om bara fler människor skulle följa de här orden, då skulle världen vara en så mycket bättre plats. Och det är säkerligen sant, men vi måste inse också att Jesus, han sitter inte bara där och talar om för människor hur de ska uppföra sig, utan det är mycket djupare än så. Och den bilden tror jag också att vi kommer se här i sommar, då vi, ja, men som Mattias sa, stycke för stycke ska få beta av den här texten tillsammans. Och jag tror att det genom hela den här bergspredikan, det är ord som kommer både uppmuntra, utmana och kanske också provocera. För i grund och botten så är inte detta texter, tänker jag, som har som främsta syfte att förmedla etiska riktlinjer, utan som vill forma oss som lärjungar. För vad vi märker i början av texten här, det är att Jesus han riktar sin undervisning till lärjungarna. Det står att när Jesus såg folkskarorna så gick han upp på berget och han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Och han började tala och undervisa dem. Så han drar sig undan från folkmassan. Det var säkert folk som följde med. Och det var många, det märker vi i slutet också, att folk var förundrade och liksom över hans undervisning. Men i grund och botten så är det riktat till lärjungarna. Som en del i hur han formar dem i sitt lärjungarskap, tänker jag. Det är texter som behandlar många olika aspekter av en kristen lärjunge. Det handlar om karaktär, det handlar om skyldigheter, det handlar om attityder, det handlar om faror. Och texter som vill beskriva livets natur i Guds rike. Och hela den här predikan, bergspredikan, antagligen kanske det inte var från början en predikan, men det har Matteus, han presenterade på ett sätt som han kanske vill få oss att kanske främst då fundera kring: vem är den här mannen som presenterar alla dessa ord, som talar dessa ord? Så häng med upp på berget och sätt dig vid Jesu fötter och låt hans ord få sjunka in i dig. Saliga är det som är fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Saliga är det som sörjer, för det ska bli tröstade. Saliga är Saliga är det ödmjuka, för det ska ärva jorden. Saliga är det som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för det ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, för det ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, för det ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, för det ska kallas Guds barn. Saliga är de som förföljs för rättfärdigheten, för dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för mitt skull, för min skull. Gläd er och jubla, för er lön ska bli stor i himlen. För på samma sätt förföljde man profeterna före er tid. Har du någon gång stått i kön på ICA eller på Hemköp? Så är det ganska lång kö. Och du står där och kassorna, de har fullt upp. Och så hör man till slut någon ta upp med mikrofon. Personal till kassan, personal till kassan. Och helt plötsligt är det som att ja, men hela det här, vi är ju kömänniskor. Och vi respekterar varandra, man ställer sig lydigt där längst bak. Men när detta utropas, då är det helt andra regler som gäller. Då är det först till kvarn som gäller. Då spelar ingen roll längre vem som står först i kön. Då är det först till den nya kassan som gäller. Det är lite upp och ner liksom. Och på samma sätt så kan det som vi möter i de här saligprisningarna, det kan kännas lite på samma sätt. Det kännas lite upp och ner eller bak och fram eller så där. Det är svårt att fullt ut greppa innebörden. För vad vi möter i verkligheten, det är att de som sörjer, de förblir kanske otröstade. Eller de som hungrar efter rättfärdighet, de blir inte mättade. Och det är sällan som någon gläds över att bli förföljd. Så vad ska vi göra med det här? Hur ska vi förhålla oss till dessa texter? Alltså först och främst så säger Jesus inte försök ditt bästa att leva så här. Utan Jesus han talar här till... Han talar om de som redan är så här. Saliga är det som. Alltså det blir en uppmuntran till dem som följer, de som inte följer världens anspråk på makt och överhet. Utan samtidigt så blir det också en rejäl utmaning då för dem som ser sig själva som för mer. Och något annat som är viktigt här tänker jag också, det är att när Jesus säger att de tillhör himmelriket, då talar han inte om himlen i den aspekt som när vi tänker dit när vi kommer när vi dör. Utan himmelriket beskrivs också som Guds rike, som den plats där Guds vilja får ske här och nu. Som vi kommer få höra om några veckor också i Herrens bön, hur Jesus lär oss att be, låt ditt rike komma på jorden. Och det är den aspekten vi behöver med oss här också. Och så jag tänker att betoningen här också i saligprisningarna, som den här första texten här har fått som rubrik, det kanske inte ska ligga i så mycket när i tiden det här man ska tänka sig att det här ska uppfyllas, utan istället så tänker jag att betoningen behöver ligga på, utan mer på vetskapen att lärjungaskapet det aldrig är förgäves. Och det finns ju mycket i de här texterna som man kan som man kan grotta ner sig i, som man kan vända och vrida på. Vi kommer inte stanna till vid allt, men jag kommer att... För det är ju också ord som kommer igen genom hela Jesu liv, tänker jag. I hans ord och i hans handlingar. Så vi kommer landa i lite olika texter som förknippas med de här texterna. För Jesus han berättar en gång en liknelse om två personer som skulle gå upp till templet för att be. Det var en farisé och det var en tullindrivare. Och tullindrivaren han står för sig själv och så ber han så tackar han Gud för att han inte är som andra människor. Han tackar Gud för att han inte är någon roffare, han inte är någon brottsling eller äktenskapsbrytare. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som tullindrivaren där borta. Så ber han och så räknar han upp för Gud hur storsint han själv är, eller hur liksom duktig han är. Jag fastar 2 gånger i veckan. Jag ger 10:e av allt jag ger in. Men tullindrivaren då som står där borta, han berättar Jesus, han vågar inte ens lyfta sitt ansikte inför Gud, utan hans bön är bara, han slår sig för bröstet och ber, men Gud förlåt en syndare som mig. Och så säger Jesus, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Saliga är de som är fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Och det kan ju ibland presenteras som att, eller vissa människor kan se det som en svaghet att gråta. Och tänker då är det stort att få se på Jesus. Så att när han kommer hem till Lazarus som ligger i graven och så får möta deras systrar och vänner som är där för att sörja, då faller han också i gråt. Men när Jesus säger saliga är de som sörjer, så tänker jag då handlar det inte bara om de som har förlorat någon, utan eller inte de som kanske främst är ångerfulla, utan också de som vi kan inkludera i de som lider. Kanske de som från... Alltså de som, om man ser på ett världsligt vis, de som är olyckliga. Alltså, kanske främst de som så lider för deras trofasthet mot Gud. Saliga är de som sörjer. Saliga är de ödmjuka. Det klingar ju lite med samma ord som de som är fattiga i anden. Det kan vara ett svårt uttryck, det här fattiga i anden. Men det klingar lite med samma ord som de ödmjuka. De som inte lyfter upp sig själva främst, utan som verkligen litar på Gud, att Gud får leda dem vidare. Jag tänker på när Jesus har vad heter det, mättat 5000 personer med några bröd och några fiskar. Jag har trillade lappar. så går, när Jesus går vidare därifrån, så dagen efter så läser vi att folket kommer till honom igen. De söker efter honom De vill se mer av, men de säger de till Jesus, men när Mose gick i öknen så ordnade han minsann mat åt folket varje dag, eller de fick mat från himlen varje dag. Vad kan du ge oss idag? Det var inte nog med att detta under som Jesus hade gjort igår då. Vad kan du ge oss idag? Och då säger Jesus de här orden. Säger Jesus. Men Jesus svarade: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Så saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Jesus, alltså själva kärnan i hela Jesu verksamhet handlar också om rättfärdighet, tänker jag. Det är så centralt i så mycket av Jesu undervisning. Och bara Jesus kan mätta den hungern. Det är så centralt att hungra och törsta efter rättfärdighet. Jag är livets bröd, säger Jesus. Jag tänker på när Matteus kallas. Jesus går runt och kallar, samlar ihop sina lärjungar, och så säger han: följ mig, till Matteus. Matteus, han var tullindrivare, satt utanför tullhuset, så han: följ mig. Och Matteus, han följer, och vi läser vidare, så förstår vi att Matteus han bjöd hem Jesus till sig själv, och många av hans vänner kom dit och de åt och tillsammans. Och fariseerna, de går i taket, och vad är det här? Varför äter er mästare med tullindrivare och syndare? Och Jesus han hör detta och sa: men det är inte de friska som behöver läkare, det är de sjuka. Gå och lär er vad detta betyder: jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Här handlar det också om hur man ser på sig själv. Barmhärtighet vill jag se, inte offer. För de som, det är svårt att se, det är svårt, tänker jag, för fariseerna att verkligen förstå innebörden i det här, för de var så fyrkantiga i deras sätt att se på lagen och på hur Messias skulle vara så där. Följ mig, säger Jesus. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Han talar om också, vi kan gå tillbaka till Lazarus, eller det sammanhanget. När Jesus sitter där, och så kommer en kvinna in och smörjer hans fötter. Och torkar dem med sitt hår, och hela platsen fylls med denna väldoft, och det var en väldigt dyrbar olja, förstår vi. Och Judas, en av lärjungarna då, eller han som förrådde Jesus, han var med där, och han förstår inte detta. Men hallå, den var jättedyr, den här oljan. Varför säljer man inte? Hans hjärta ser inte det hon gör för Jesus. För när Jesus säger saliga är de som är renhjärtade, så det, vi har så lätt att renhjärtade, vi har så lätt att koppla det till att det bara handlar om moral, eller kanske sexuell moral eller renhet så, men fullt ut så talar det också om en som älskar Gud med hela sitt hjärta och ser hur han verkar bland människorna. Saliga är det som är renhjärtade, för det ska se Gud. Den här kvinnan som smorde Jesus här, hon såg verkligen Jesus för vem han var. Lazarus hjärta var lite för hård, eller inte Lazarus, Judas hjärta var ju för hård, förhärdat. Han han såg inte. Saliga är det som skapar frid. Finns det något vackrare ord? Eller det finns många vackra ord, men det här från Romarbrevet 12 och 21 så står det så här: låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Jag tänker det är en sån ultimat liksom förhållningssätt till den här världen som är så svår att förhålla sig till. Det är så lätt att vilja ge igen med samma mynt, men det leder sällan till en bättre värld. Jag vet när jag bodde i England så fanns det en ung kille där, han var inte 17-18 någonting. Han var ganska temperamentsfull. Hamnade lätt i slagsmål och bekymmer så här, men han kom alltid till våra gudstjänster. Han var alltid med på ungdomssamlingar. Han trivdes bland folk så här, och så talade han med en av ledarna där vid ett tillfälle och just om det här, hur lätt han hamnade i slagsmål och det här, så utmanade de honom: men tänk om du kanske skulle försöka ta Jesu ord på allvar, att så tala om det här, om att vända andra kinden till. Ja, okej, jag kan väl testa det, säger han. Då kommer de ju bara slå mig ännu mer. Men så kom han tillbaka nästa vecka: ja, det funkade. De bara gick därifrån, de brydde sig inte längre. Och det hände någonting i hans hjärta. Saliga är de som skapar frid. Så blir det lite tyngre här i slutet. Saliga är de som förföljs. Och kan man ju, ja, det blir ju så tydligt här idag också. Och det är så svårt att sätta sig in i en sån situation. Vad är hela meningen med att lida? När Jesus håller sitt avskedstal, eller vad vi ska kalla det, som Markus också läste från innan här i Johannes, så ger han också en bild av, när han talar om att han själv ska gå bort, så ger han också en bild av en kvinnas smärta vid en förlossning. Jag kan läsa Johannes 16. Står det så här: jag säger er sanningen, ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet minns hon inte längre smärtan i sin glädje över att en människa är född till världen. Nu har också ni det svårt, men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas och ingen ska ta i glädje ifrån er. Jesus, han vill börja förbereda lärjungarna för vad som också ska komma. Först när Jesus korsfäst så är det en slags smärta och vånda för dem. Sen blir de själva förföljda och sådär så småningom. Och går vi vidare så blir Jesus också personlig. Så saliga är ni när människor hånar er och förföljer er. När människor säger allt möjligt ont och ljuger om er och sådär för min skull. Jag minns när jag gick i gymnasiet. Jag var ganska blyg, tyst kille. Det värsta jag visste var att stå så här inför folk och tala. Samtidigt så brottades med att jag verkligen hade fått möta Jesus Och han hade gjort en förvandling i mitt liv där jag verkligen hade fått se att han brydde sig om mig. Och den här viljan att berätta det här för andra, samtidigt som skräcken inför att stå inför människor, blir ju konstant där. Och, men jag vet, många visste att jag var kristen och sådär. Och så hade vi också en kille i klassen som var, han var med i Jehovas vittne. Så, och han kanske blev ännu mer, jag kan inte säga att jag, alltså det var inga som direkt hånade mig för att jag var kristen. Men det var många som häcklade honom liksom. Och så var det någon som sa någon gång, så vi gick till fika, ja, men du är väl i alla fall inte som han. Och på något sätt så känner man sig, nej, men jag är i alla fall inte som han. Och så känner man sig så värdelös för att jag inte står upp för en broder som blir utsatt. Utan istället så känner man, ja, men jag är i alla fall inte som han. Och det är ju svårt så där. Saliga är ni när människor hånar er och säger allt möjligt ont om er. Ja. Det är svåra ord att ta till. Men så säger Jesus så här: på samma sätt så förföljdes profeterna före er. Så Jesus, han vill skapa en identitet i dem som kan knyta dem samman med hela deras historia. De, som judar i den här tiden, man levde med en väldigt stark identitet som man var Guds folk. Man hade hela den här historien som man tog till sig. Och Jesus, han vill visa dem ett mönster som gått igen då i alla tider. Och så ger han dem trygghet att trots att det ser ut som det gör för tillfället, eller som det kommer att göra, så kommer det en tid av förändring. Det kommer att vändas till något gott. Så glädje och jubla. Alltså, kan man glädjas i situationer som dessa, som i förföljelse? Det är svårt. Det är ingenting som man kan, det är ingenting, tänker jag, som man kan kräva av någon. Okej, ja, men du har det jobbigt, ja, men gläds då. Det kan man inte. Men samtidigt så vill Jesus visa på någonting annat, att verkligheten är större. I himmelen har du någonting också större. När Paulus och Silas är i Filippi, så driver de ut en spådomsande ur en ung tjej där. Och detta startar ett drev mot dem och de kastas i fängelse. Och så gör de så här. De fick många rapp och kastades i fängelse, och fångvaktaren fick befallning att bevaka dem noga. När han nu fick en sådan befallning satte han dem i den innersta cellen och låste fast deras fötter i stocken. Och vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. Och i samma ögonblick öppnades alla dörrar och alla bojor lossnade och föll av. Det är så svårt. Hur skulle jag agera om jag hamnade i fängelse? Och alltså, nu är våra fängelser idag antagligen långt ifrån en mörk cell med kedjor. Att där på något sätt se en större bild och se att, men Gud är med mig här också. Och lova och prisa honom för den han är. Det är så stort. Men samtidigt ingen som man kan kräva av någon. Men Jesus, han vill vända på den här bilden. Att se inte bara världen utifrån världens synsätt. Utan glädje, för samtidigt så finns jag med det här som hårdast. För när Jesus mötte sina lärjungar, han kallade var och en. så gjorde han det med just orden följ mig, precis som han sa till Matteus. Så bjöd han in dem till en vandring sida vid sida med universums skapare för att visa dem på ett nytt sätt att förhålla sig till världen. För genom Jesus så skapas något nytt, något fräscht och något fullt av liv. Och dessa ord här i bergspredikan eller saligprisningarna är inget undantag. För vad Jesus säger genom alla dessa salig ord, det är ingen analys av världen, utan kanske snarare en pålysning om hur saker och ting kommer att bli och som också startar i och med Jesus. Det sägs ibland att Matteus vill presentera Jesus som en ny Mose. Mose, han ledde ju folket ut ur Egypten, genom vattnet, genom öknen och till det förlovade landet där de fick ta emot Guds förbund. Och på samma sätt har vi läst i början av Matteus evangelium, så har vi fått läsa hur Jesus har kommit ut ur Egypten. Han har blivit döpt i Jordan, gått genom vattnet i dopet. Han har letts ut i ödemarken och sedan tillbaka för att starta sitt verk i det förlovade landet. Och här presenterar han nu hans nya förbund. Så när ska då alla dessa löften infrias? I himlen, kanske många säger. I himlen med meningen efter döden. Men det är en frestelse som vi inte ska landa i. Det kommer bli fullt ut så där. Men som vi hörde innan och som vi också kommer höra igen om några veckor i när vi läser om Herrens bön, så lär Jesus dem att be, låt ditt rike komma på jorden så som i himlen. Alltså himmelriket i denna mening är en plats där Gud regerar, en plats som vävs samman med vår värld för att få ut det bästa av den. Livet i himmelriket, livet i den plats där Gud fullt ut existerar och regerar. Det livet vill ta plats här på jorden, här och nu, och förvandla denna sargade värld till den vackra skapelse som Gud alltid har tänkt att det ska vara. Så utmaningen i denna lärjungaträning i bergspredikan och saligprisningarna, det är att inte bara sätta sig på en stol och vänta på att detta ska ske i någon avlägsen framtid, utan börja leva efter denna verklighet redan här och nu. Lev på ett sätt som att Guds rike fullt ut har tagit plats. Det kan kännas upp och ner ibland, men håll fast vid Jesu ord och förankra dig i att det ligger där i trygga händer. Saliga är ni. Amen. Jesus, jag tackar dig för dessa ord om salighet, om att vara lycklig, Herre. Tack för att vi får ha vår salighet i dig, Herre. Hjälp oss igenom vad livet än ställer i vår väg, Herre, att ha dig i förhållande till dig, Herre. Jag tackar dig att du har skapat oss fantastiska och på alla sätt i en relation till dig, Herre. Låt oss inse att även om världen kan kännas avig ibland, så finns det glimtar av dig som vi får hålla fast vid, Herre. Och låt din vilja få ske än mer ibland oss, Herre. Hjälp oss att se världen utifrån dina ögon, Herre. Se skapelsen så som du har skapat den, Herre. Se varje människa utifrån dina skapande händer, Herre. Amen.